torsdag är det podcast igen. Jag har väntat hela veckan. På torsdag är det podcast igen med Filip och Fredrik. Ja, det är podcast.
Då säger vi välkomna till Filip och Fredriks podcast denna vecka, inspelad under stora mentala påfrestningar. PGA, eventuellt uselt ekigt ljud nere i Värtahamnen, halvlegendarisk därför att då så många finlands- och estlandsfärger avgår härifrån och anländer med mytomspunna könssjukdomar. Det spelas också in mycket TV.
Vet du vad som händer nu? Det här är jävligt sjukt. Jag brukar sällan, vi sitter ju då i våra loger. Mm. Det får låta hur det vill att vi har loger när vi spelar in.
Hatar att det är dåligt ljud. Men skit i det.
Ja, men vi sitter då i våra loger och spelar in detta. För man kanske behöver ändå ta igen sig ibland mellan några inspelningar. Men det här då har resulterat nu i att jag spelar in podden framför en spegel. Så jag försöker inte titta mig själv i spegeln. För jag vet att jag som sagt väldigt ofta blir illamående av detta. Och nu så ser jag när jag sitter här att mitt ena öga liksom hänger mer än det andra. Förstår du vad jag menar? Att det hänger över ögonlocket. Alltså mitt högra öga. Alltså det är jävligt obehagligt. Vad fan är det som händer? Alltså...
Men jag som sitter i min loge då och inte har en spegel framför mig. Tack gode gud. Men är det någon slags stroke-utseende?
Nej, det tror jag inte. Det är snarare... något slags åldrande eller dålig elasticitet.
Det är ju spännande vad som plötsligt kan dyka upp i en spegelbild. Jag har ju det här berättat om förut. Jag har ju alltid då papper framför spegeln. Jag klipper mig, helst i sminket också, så jag inte ska behöva se mig själv. Vi lider nog båda av lite sådär BDD, body disorder. Man hatar att se sig själv. Vad folk än må tro. Men jag minns att detta kan ha sprungit ur en situation för kanske 8 år sedan när jag sitter i sminket och jag ler för att någonting kul sägs i stolen bredvid mig. Kanske säger du någonting så får man på bra humör. Det är väl inte omöjligt. Och jag ser plötsligt att mina framtänder då, som länge har varit mitt trademark, mina stora sockerbitsformade gigantiska framtänder som gjorde att jag ibland då kallades för haren som barn. Jag hade tandställning, de stod ut som djävulen, 12 mm glapp mellan dem och undertänderna. De tänderna är nu inte längre alls stora utan nermalda till kanske hälften.
Det är som små stubbar.
Ja, men de är korta. Jag har alltså liksom så här, antingen grisat tänder så mycket eller bitit på naglarna så mycket att tänderna är liksom ner. Det var så fruktansvärt att se, för det är en av de här många pusselbitarna som oundvikligen leder en mot graven.
Jag ska berätta en annan sak då, för jag duschade häromdagen. Det sker ju att man gör det.
Varför skrattar jag åt det? Det är kul att du duschar.
Ja, jag duschar nog oftare än vad du gör då.
Ja, kanske.
Det kändes som ibland, åtminstone när vi spelar in tv-program, man ska upp tidigt på morgonen, just när vi reser och sånt där. Och när vi har rest och spelat in vissa tv-program, man är i Afrika och sånt där, då finns det ju ofta inte varmvatten, om jag tillåter mig själv att generalisera. Det finns naturligtvis ställen i Afrika med väldigt varmt vatten, men ibland har vi rört oss i områden där det verkligen då har funnits elektricitet.
Jag minns långt utanför Senegals huvudstad Dakar så bodde vi på ett litet vandrarhem för vi skulle filma i öknen, och i rummet bredvid mig, och jag tackar gudarna för att jag inte upplevde detta, fanns då vår fotograf Simon Rudholm som ligger på sängen. Han vill inte krypa ner i den, för de här lakanen är väldigt skitiga. Han lägger sig alltså på sängen med kläder på. Han vaknar av att någonting låter inifrån badrummet, så han går då med förfärade steg 3 på natten in mot badrummet, tänder lampan, och det som då möter honom strax bredvid spegeln är en spindel minst lika stor som en handflata. Den ser också ut att vara gjord helt i glas, så man liksom ser nästan alla dess inre organ, och den är så stor att när den rör sig så faller det liksom murbruk ner från väggen på golvet, och Simon släcker bara uppgivet lampan, går ut och lägger sig i bilen och tillbringar resten av natten där. Sånt har man ju ändå varit med om på de här resorna, och då duschar man inte alltid.
Nej, och det känns som att du duschar mer sällan än vad jag gör. Det är inget...
Men vet du vad? Nu har jag däremot en deodorant som jag har. Du vet att han ibland krämar skiten ur tandkrämstuber, så att man liksom, den här tandkrämstuben har legat där nu i 3 veckor. Det finns ingenting kvar.
Nej, men har man, ibland klipper man till och med upp den. Och liksom...
Ja gud, ja, man vill vaska ur det sista. Inte av miljöskäl alltid, utan man orkar inte köpa en ny tandkrämstub. Jag har haft en deodorant som har varit tom i 2 veckor, men jag hoppas varje gång att när jag ska rolla den i armhålan så ska det komma ut någon liten deodorant liksom substans som ska då hjälpa mig att inte svettas under dagarna. Tyvärr funkar det inte så. Vi spelar in mycket tv. Jag tror att jag förpestar tillvaron för folk.
Överlag så tycker jag att det borde finnas fler företag som man då, det är alltid jobbigt att signa upp sig själv till grejer. Jag vet att man är orolig för detta, men det finns ju någonting. Amazon i USA har väl någon sån här, du kan sätta en grej, jag har inte detta på insidan av, du vet, ett köksskåp. Och så på något sätt så kan man trycka bara på den grejen. Nu behöver jag ha mer diskmedel och så vidare. Och även att den här heter en Alexa kanske eller någonting. Mm. Som är någon slags då...
Röststyrningsgrej. Ja,
som säger till dig, Fredrik, det börjar bli dags att köpa ett nytt diskmedel och sånt där. Jag kan ändå tycka att jag förstår att det där är framtiden. För vissa grejer, det där är så märkligt. Man säger att man har inte tid. Men det du nu berättar, ditt vittnesmål, tror jag väldigt många kan känna igen sig i. När fan ska man köpa en deodorant?
Jag vet också om att jag behöver deodorant. Jag går in på min mataffär. Jag vet, just det där borta ligger deodoranten. Jag orkar fan inte gå dit. Jag orkar inte gå till den här hyllan. Den är för tråkig. Jag går till brödet, det verkar kul. Här finns det grillad kyckling.
Ja, men det handlar ju om grejer att
jag
du
orkar
måste...
inte gå den här lilla omvägen på 9 meter för att rycka åt mig en deodorant.
Ja, men för du måste ju ge dina barn mat. Det kan du liksom inte skita i.
Ja, men
ju...
däremot hela min omgivning förpestas då på daglig basis för att jag stinker svett under armarna under dessa dagar.
Nej, men och därför jag känner att framtiden ändå, det är de där människorna som har kommit på då den här läxan. Det är ändå smarta,
ja,
människor.
Inte bara det. Man ska kunna prenumerera på allt. Man ska kunna prenumerera på,
ja,
allt.
Men vet du vad? Man vet som registrerat. Fredrik Wikingsson köpte här på den här jävla sajten, köpte du en deodorant i september 2019. Då vill man ju att den i januari 2020 ska säga dags att beställa en ny deodorant. Tryck på den här ikonen. Och så sker det. För det är så mycket grejer. Ja, men det är fan, det där är verkligen någonting som, det är alltid, man blir, flera gånger i veckan blir man galen av någonting. Fan, jag har inte diskmedel hemma eller tvättmedel. Och man blir galen och så köper man ändå inte diskmedel eller tvättmedel. Då skiter man i att tvätta kläderna istället.
Kapitalism har slutat funka. Det trodde man inte. Eller det kanske man trodde.
Nej,
om man
jag
är Stefan
vill
Sundström.
Att livet ska vara, jag måste säga, är det någonting som då den nya tiden ändå har lyckats övertyga mig om, det är att jag vill att livet ska vara så jävla bekvämt. Jag kan inte skylla på tid här. Det är som du säger, det tar dig 40 sekunder extra att gå bort och hämta en deodorant. Men man liksom glömmer alltid.
Nej, det är inte
här.
Ens säkert man glömmer det. Man bara känner så här, nej, inte idag. Inte idag går jag till den där hyllan. Det får bli en annan dag.
Och kanske var det därför då. Jag minns när jag många, många år sedan så flyttade jag in i din lägenhet för att jag hade separerat. Mm. Du var vänlig då att låta mig bo i din lägenhet, för du hade i samma veva träffat en kvinna som idag är din fru. Och vi var precis kompisar, så det kändes väl självklart för dig att jag fick låna din lägenhet då. Och jag kommer dit, någonting jag chockades över direkt var då att jag insåg att nej, den här mannen orkar inte tvätta, för att som örngott hade du då bara en t-shirt som du hade dragit över där.
Ja, det tycker jag inte är så konstigt om man bor ensam.
Nej, jag säger så här, därom tvista, eller tviste människor då. Jag hickade till. Men tänkte ändå att fan, han är så jävla schysst att han låter mig bo här, så att det där kan jag inte klaga på. Men sen så ser jag, för du hade ju liksom inte gjort, det fanns liksom ingen välkomstpaket när jag anlände. Det var inte så att det stod en fruktkorg och lite champagne och du vet så här. Nej, men du vet, i mitt hus i LA, jag har så jävla mycket tandborstar för folk som ska sova över och så där. Eller så är det inte jag som har fixat det, utan det kanske min tjej. Jag vet inte, men det finns sånt. Men det var... det var liksom, som sagt var, inget välkomst.
Det var okrattat.
Ingen välkommen hit. Men då låg, istället för det som låg då framme på handfatet, var din tandborste.
Säg att jag åtminstone hade tagit bort toarullen från nattduksbordet.
Det tror jag inte. Men det kanske är snarare, det ville jag väl att det skulle finnas, antar jag.
Ja, det hade varit kul.
Den här, vi pratar om toarullen vid nattduksbordet som att det är household, Fredrik.
Ja, men många kan nog visualisera vad den där rullen är till för.
Ja, helt enkelt om man onanerar i sängen. Så är det. Det är ingenting att... om. Vi träffade en gång i tiden en man i tv-program som hade dragit det där till den absoluta spetsen.
Ja, men det var väldigt, han var ju en ungkar som det heter, bodde i Dalarna. Vi klev in då i hans hus och det stod då en toarulle vid hans säng, och det var en så kallad industritork. Så diametern var väl 0,8 meter tror jag. Alltså han hade kunnat ha den där i flera år förmodligen. Han hade tänkt Alexa.
Vad beroende på hur mycket han då runkar. Det hade nästan kunnat varit så här högskoleprovfråga. Ja. Fredrik har en industritork, bla bla bla. Han runkar sig så många gånger i veckan.
Diametern är 0,8 meter och pappret är 0,002 millimeter tjockt. Hur ofta runkar han?
Fan vad tråkigt att så högskoleprovet skulle vi kunna, de som sätter samman det där. Skulle du säga att du är ny i... Liksom...
Jag tycker alla mot alla redaktionen borde få göra högskoleprovet nästa år. Det hade varit väldigt kul.
Ja, men låt oss säga att du då utvald att sitta i någon slags grupp för att ta fram frågorna. Skulle du föreslå då den här industritorksfrågan? Ja, det skulle det bli kul. Tyst där inne. Och säga, det kan väl vara lite kul också. För folk är så pressade. Jag tror att det skulle kunna vara avslappnande och avväpnande om man fick skratta till.
Jag vill inte skapa för mycket bilder i lyssnarnas huvuden här, men jag minns ju min ilning nu när jag tänker tillbaka på mitt pojkrum då, där jag hade också toarulle förstås. Jag var ju då tonåring, bodde ensam i ett litet rum i en liksom avlägsen del av huset dessutom.
Jag har varit i ditt pojkrum.
Kunde härja fritt där nere.
Man tar det liksom, man tar vänster, så ser man till höger, ser man en bastu, och sen fortsatte man in i en liten korridor och sen landade man i ditt barnrum.
Långt, långt in ensam där var jag då. Där funkar ju som djävulen förstås när jag var tonåring. Och jag orkade då inte gå upp och spola ner det här pappret på morgonen. Så jag liksom, det var, hela min papperskoj bredvid sängen var enormt fylld av då förbrukat toapapper. Alltså det var liksom inte, det var inte så att det låg någon tidning emellan och liksom något nummer av buster. Det var bara toapapper helt fullt hela vägen upp. Och jag och mina föräldrar såg ju detta. Och jag sa alltid att det är snorpapper. De måste ju genomskåda detta på daglig basis i alla dessa år. Jag begriper inte hur jag inte... Och när jag tänker på det nu så mår jag väldigt, väldigt dåligt.
Jag måste säga, det sker saker parallellt här. Jag vet att jag tittar mig i spegeln och jag borde ha stängt av min mobiltelefon eller satt den på flyglägen. Nu gjorde jag inte det. Nu har jag fått ett mess som jag ändå tycker är fascinerande. Och jag tänker att du snabbt, innan vi återvänder till den lägenhet där jag bodde under när jag precis hade separerat. Men jag har då fått ett mess här. Från människorna som jobbar på och gör då söndagsintervjun i P1 och vill att jag ska göra den. Är inte det jävligt obehagligt?
Ja, men det är den vanliga...
Det är alltid bara folk som de ska pressa, är det inte det? Alltså in mot väggen.
Nej, Filip, de vill höra dig prata om din jävla bipolaritet. Det är vad det handlar om. Och jag lutar mig mot det nu när avundsjukan ändå sätter in. Jag har höjt kritiska röster i podden mot den omhuldade då söndagsintervjun. Att den kanske inte är så vass alla gånger. Det består väldigt mycket om, ja, jag läste någonstans att... Och så ska då kändisen upprepa det man har sagt i andra intervjuer. Den här kritiken kanske jag då får betala för nu när det är dig de frågar och inte mig. För jag kollar givetvis min telefon och den ekar iskallt tomt. Här finns det inga förfrågningar.
Jo, ja, du menar att det är lite att man är adlad om man har gjort söndags. Man är någon om man gör söndags.
Det är klart man är. Man är betraktad som upp på någon slags jävla panass.
Men handlar det inte alltid om att, ja, det vi nu vet om dig, Filip, är alltså att du har en industritork på ditt natthugsbord. Det är olämpligt.
Det hade varit otroligt kul.
Hur kan du... som pappa och förebild ha en industritork på nattduksbordet.
Vi är här för att sätta dit
dig. Du lever även i en relation. Hur försvarar man det?
Hur försvarar man det här besinningslösa runkandet?
Det är första frågan. Hur länge tar det för industritorksrullen att ta slut?
Vi är inne här via ditt Alexa-konto. Vi ser att du förnyar den här industritorken varannan vecka. Vet du vad det antyder om ditt sexliv?
Det är fruktansvärt tragiskt. Ja, vad ska du säga till dina barn när de växer upp? Ja, jag vet inte. Jag lägger mig platt. Men det känns som att i P1, den här söndagsintervjun i P1 är väldigt mycket jag lägger mig platt.
Nej, men du har inte lyssnat på en enda av dem. De kan vara ganska insmickrande också. Du har inte så mycket att vara rädd för. Jag blir lite irriterad nu att folk betraktar dig som mer intressant än jag. Men det är för att du har valsat runt med din jävla bipolaritet.
Men du kan inte alltid... Så här är det också, Fredrik. Och det tycker jag du kan hacka i dig. Jag är lite mer vårdslös när jag berättar om mitt eget liv och vad det är. Eller mina egna åsikter.
Jag tillstår detta.
Ja, så du kanske själv skulle bli lite mer vårdslös.
Ja,
men nu har du ju berättat att du rönkade besinningslöst.
Ja, men det gjorde alla. Så att det säger ingenting.
Man vet också att söndagsintervjun, det är inte sånt de tar upp.
Ska jag liksom mässa han Martin Wiklin eller vad han heter? Bara så att
det är det han heter.
Ja.
Det är
jag rönkade besinningslöst i tonåren. Bjud in mig istället.
Dock är det så att jag nu pratar om det här. I podden så kommer jag ryka all världens väg.
Då får det vara så. Nu återvänder vi.
Återvända till den lägenhet på Kungsholmen som jag fick låna av dig. När kan det här ha varit? 2005 kanske? Eller något
2002
sånt?
Skulle jag gissa. Och då anade du inte att Martin Wiklin skulle höra av sig.
Nej, det är vilken resa jag har gjort.
Ja, låt oss
inte. Men det är lite synd om dig kan jag tycka. För jag vet, och det är så. Jag bor ju inte i Sverige egentligen så mycket. Och jag är här väldigt korta perioder och då jobbar jag hela tiden så jag vet inte någonting. Det är lite taskigt med att jag har ingen aning om en Martin Wiklin. I ditt huvud verkar han ju vara liksom någon slags legendar.
Nej, men jag har ju varit kritisk mot honom. Jag tycker inte att intervjun är så bra alltid. Så att, de är inte det.
Nej, gud vad du kommer lyssna noggrant på min intervju och höra om jag svarar dåligt. Men det, vi får se. Jag är inte så jävla, jag är ju sladdrig också. Jag kommer tacka nej.
Ja, vi får se. Men det är också kul att du tackar ja.
Det är roligt om jag säger så här: nej, jag kan inte, men fråga Fredrik. Och då får man bara tillbaka: ha 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 ha.
Fy fan. Okej, tillbaka.
Jo, men då är jag alltså i den här lägenheten. Jag flyttade in, det finns inget välkomstpaket överhuvudtaget. Det är en massa jävla glödlampor. Det är jättekonstigt när man skulle, jag minns att gå från toaletten till då sovrummet. Det var livsfarligt. Det var med, som var med i något, så här, något jävla tv-program. Du vet, man går in i något sånt här spökrum. Du brydde dig inte om att vi, även på den tiden så var vissa saker jobbigt för dig. Att köpa glödlampor var också någonting du inte gjorde.
Det finns så många olika passformer och vatt. Det är jättekomplicerat.
Men framförallt då, apropå det här med att ha en deodorant. Och även när vi har rest runt och gjort tv-program, så det tog några år, men sen insåg jag att du använde kalsonger flera dagar i rad genom att vända på dem.
Ja, det har vi pratat om. Det behöver du inte en.
Nej, men så var det.
Men mest är det till Wiklin.
Sen, det är hans första fråga till dig. Ja, du har alltså vänt på kalsongerna. På samma sätt som man vill revolutionera högskoleprovet, så skulle du egentligen vilja, du skulle vilja göra en crash course med Wiklin under en dag för att få honom.
Jag skulle kunna lyfta den 30-40%. Ja.
Men i alla fall, på samma sätt som det inte fanns någon deodorant, så fick jag då en inblick i ditt liv. För jag såg då på handfatet så låg då din tandborste. Mm,
men det här har vi också. Det har
jag vet, men jag måste säga, jo, men jag återvänder till mig själv, men jag måste säga, det är bland det sjukaste jag har sett. Det borde ställas ut någonstans.
Det var en tandborste med mittbena.
Ja, men så Fredrik Wikingssons tandborste, han sa så här, ett helt liv samma tandborste. Mm.
Den har rest med mig. Den har varit överallt där jag har varit, har den varit.
Man undrar vad egentligen, vad är. Det är klart, för hela businessen då. Men låt oss säga att man skulle ha en tandborste som kostar 1000 spänn, men som ska räcka i liksom 10 år.
Ja, men för alla vi med separationsångest, så har man en och samma tandborste.
Ja, vi som inte orkar heller. Här har du en tandborste som räcker i 10 år.
Ja, den här tandborsten har affektionsvärde. Den har varit med mig på ett vandrarhem utanför Senegal, där min rumsgranne såg en glasspindel.
Men också att den är liksom, efter 7 år är den superfräsch.
Ja, jättemysigt.
Det är som det står, det är alltid så här på eBay när man köper grejer: like new, 3 utropstecken. Förstår man att det.
Och så står det inom parentes: tandborsten har använts i 7 år, men den är som ny.
Ja, men jag var då i mitt badrum i Los Angeles, säger av någon anledning, men jag har knappt ett badrum i Stockholm. Går ur duschen, har tränat rätt mycket på sistone, känner liksom, ja, jag står i duschen, har ändå vågat lite titta ner på min kropp och tänker, det här är väl ändå bättre än vad det har varit. Jag har oerhört mycket kroppskomplex, haft hela mitt liv, ska sägas. Det kan jag också prata om med Wiklin kanske.
Det kommer han att kasta sig över.
Rätt in i Wiklin-V-boden.
Rätt in i Wiklin-V-boden, ja visst. Du kommer...
Precis, Filip, som hundratusentals andra svenskar lider du av kroppskomplex. Ja. Det är vanligare att kvinnor pratar om det, men nu känner jag, när jag har en så verbal gäst som du, skulle du kunna berätta för mig hur du upplever det där? Och det skulle jag då kunna berätta om det som sker. Så jag går ur duschen, lite visslande är jag ändå, måste jag säga. Jag har musik på i badrummet. Lyssna på Jerry Williams, som jag börjat uppskatta lite.
Vilken, did I tell you, eller?
Ja, det är ju ganska härlig låt.
Alexander Bard var med och skrev.
Did I tell you that I love you? Och sen så brukar jag alltid undvika att titta i spegeln över handfaten. Och jag gör det den här gången också. Så sätter jag på mig handduken, och jag sätter alltid den över naveln.
Det där är intressant. När man är på gym, man är i dusch och omklädningsrum, man tänker att man lämnar skolan, nu ska jag aldrig mer behöva vara i omklädningsrum. Vad skönt, ja, men så kanske man börjar träna och hamnar man där igen. Det finns 2 sätt att bära en handduk för män när man då, vissa går omkring helt obekymrat nakna, det är en egen kategori, de vi aldrig, det är avskyvärda
män. Lufttorkarna, de avskyvärda lufttorkarna.
Ja, fruktansvärt. Men så är det då, man kan då snöra runt handduken runt midjan, under eller över naveln. De som snör den över naveln, de har ju kroppskomplex.
Ja.
De som snör den under naveln, man ska ana lite könshår kanske, om det finns det i den där miljön, inte säkert alls, men då är man ju avspänd på.
Men du som alltid har varit smal har väl alltid kört den under naveln.
Ja, men jag har inget problem med det.
Nej. Och detta har jag då alltid gjort, i åratal, ska jag säga. Så en del av min identitet. Jag har även hört av folk som, du vet, folk som försöker vara snälla mot den. Min flickvän brukar säga det ibland, så, men varför har du den så? Du har ju jättefin kropp och så vidare.
På samma sätt som en del människor har högt skurna byxor, så har du liksom en högt skuren handduk liksom sättning.
Ja, men jag hatar hur jag ser ut under naveln. Och det är jag beredd att tala ut om hos Martin Wiklin. Men då, och sen
hela
går jag...
den här podden kommer bli en kontaktannons nu, det är hemskt. Ja, fortsätt.
Men sen går jag då ut ur badrummet mot min garderob, och i precis vid garderoben sitter en helkroppsspegel. Och innan jag lämnar badrummet så tar jag då beslutet att för första gången någonsin i mitt liv sätta handduken under naveln. För jag
känner... I villfarelsen att du är spegelfri från och med nu också då?
Ja, absolut. Jag tänker inte på att jag inom några sekunder kommer se mig själv i en spegel. Men det är ändå ett väldigt medvetet beslut. Jag känner, jag är nog redo för det nu.
Jag är i en bra plats i livet. Jag kan nu sätta handduken under naveln och promenera in i sovrummet med liksom head held high.
Jag är i bättre form än någonsin. Jerry Williams ekar i bakgrunden.
Ja, han ger dig någonstans ryggrad, extra ryggrad då.
Ja, jag mår bra trots att jag ännu inte fått erbjudandet om att vara med i P1 söndagsintervju.
Okej.
Jag går då ut ur badrummet och ser mig själv i den här helkroppsspegeln. Och det är, man kan prata om misslyckanden i livet och ögonblick som är sorgliga. Och det här kan då i sammanhanget låta som direkt så att säga, marginaliserande gentemot andra människor som är med om hemska saker och hemska saker jag själv har varit med om. Men ett av de värsta ögonblicken i mitt liv, när jag ser mig själv med handduken under naveln. Det är liksom en gris som kommer gående. En sugga.
Men är det också den här effekten då som många känner igen? Man går exempelvis i ett varuhus och så vänder man sig om hastigt och så ser man en människa. Vad fan är det där? Åh jävlar, det där är jag. Så där ser jag ut innan jag har kalibrerat mitt utseende. Det där är jag när jag inte är beredd på mig själv. Och sen ställer man om ansiktet. Det är som att liksom pupillen anpassar sig. Ah, okej, det är inte så kul att se sig själv i spegeln. Men det där är åtminstone jag. Men under en halv, en sekund så är det en annan person som stirrar tillbaka. Och det är då man ser sitt sanna, vedervärdiga jag. Är det en sån motsvarighet fast dessutom kroppsligt då du är med om i ditt sovrum?
Jag är helt och hållet. Jag kan tycka synd om mig själv. Tycker det är lite rörande att jag vågar ta beslutet in på toaletten. Jag visslar Jerry Williams och tänker, nej, jag är nog redo.
Men det här är ju precis som, det här har jag berättat för dig förut då, min 18-årsdag uppe i Sundsvall. I pojkrummet sitter jag, alltså nyrunkad gissningsvis, och har Sundsvalls tidning framför mig och klipper ut den seriestripp som den dagen, den då 16 augusti 1991 måste det ha varit när jag fyllde 18, featuring då katten Gustav, som är tre rutor. I den första rutan så står katten Gustav framför spegeln och spänner upp sig och säger, jag är otrolig, jag är oemotståndlig, jag äger hela världen, jag kan erövra hela världen. Och sen så nästa ruta så står han och tappar modet lite grann, men tittar ändå sig själv i spegeln. Och i den tredje rutan har han säckat ihop helt, går ifrån spegeln och tänker då, jag är bara en liten hårboll. Det är den resan du, och den klippte jag ur, sparade till mig själv i många år. Jag blev väldigt, väldigt rörd av den. Just hur snabbt det kan gå i pendlingarna mellan upp och ner i livet. Och det är precis den resan du gör blixtsnabbt i sovrummet då.
Vi är denna vecka sponsrade av klädmärket Asket, och det här tycker jag är kul, för jag är en del av Asket-rörelsen. Jag bär deras kläder med stor entusiasm.
Ja, men det här handlar ju då om ett väldigt modernt och modernt kan saker och ting vara. Det spelar liksom inte så stor roll om det inte är schyssta grejer. Så är det, då är det bara goda avsikter. Asket gör väldigt, väldigt snygga, tidlösa kläder som gör att man inte hela tiden byter garderob, staplar på garderoben och köper nya grejer. Tanken med Askets kläder är att de ska hålla i 5 år, inte i 5 tvätter. Man bygger upp en permanent kollektion, man följer inte några nya trender kanske, man köper grejer som ser schysst ut på bild även om 7 år. Jag har på mig deras lammullströja nu, jag älskar den jäveln, jag tycker att den här typen av kläder är snygga.
Jag gick igenom min garderob häromdagen och det är så jävla mycket kläder jag inte använder som ändå är inom samma genre, massa tröjor och så vidare. Men med Asket så blir det färre kläder, med kläder med mycket högre kvalitet, och det är snällare mot miljön.
Det är också så att de erbjuder väldigt mycket olika storlekar, så man hittar liksom grejer som passar perfekt för dem själv. Gå in på asket.com, asket.com, och botanisera. Där kommer ni hitta väldigt schyssta, bra grejer. Stort tack till Asket!
I vissa människors öron så kan det ju låta så här otroligt att jag blir så nedslagen av detta. Det är väl framförallt människor då som inte har lidit av kroppskomplex. Och herregud, man kan vara med om värre saker. Men det var något så här... Det förstörde liksom flera dagar av mitt liv. Dels tyckte jag det var genant. Vem tror jag att jag är när jag står där och duschar och lyssnar på Jerry Williams? Tror jag att jag är redo för det här? Och då kan jag tycka, fan vad mysigt att jag liksom har tagit något kliv. Men så blir det liksom ännu värre. Mina kroppskomplex blir mycket värre. Är ju det nu. För jag kände verkligen att jag höll på att spy. Det är så här jävligt alltså, kände jag bara. Men det är sant. Jag vet inte, men jag har aldrig tyckt så här. Det är otroligt egentligen, man jobbar med TV. Många människor man hör om, många manliga programledare. Jag mindes, nu ska vi inte singla ut någon, men jag mindes att Henrik Jonsson, som du känner till, som var programledare, nu är han väl mest ikonisk producent för massa olika sommarprat.
Även tv-program.
Absolut, men han är verkligen the go-to guy när man ska göra ett sommarprat.
Han är gift med Malin Bajard också då, ryttaren.
Ja, men precis. Och jag mindes att han då, han var så jävla het ett tag, ledde alla tv-program, och du och jag hade något program där han då var gäst tillsammans med sin bästa kompis Mark Levengood. Mm. Och så minns jag att även du, både du och jag, liksom kände oss lite ofräscha sådär. Jag vet inte, på den tiden vi söp väl så jävla mycket. Och så kom han ut ur sminket, och jag minns att du och jag bara, wow, här är en man som är så jävla bra.
Nu är det next level, så här kan man också se.
Ja, och Mark Levengood också tight givetvis. Men, men Henrik Jonsson var liksom ännu tajtare. Och så berättade han, för han skulle själv leda något program då, börja leda, spela in en serie ungefär som Alla mot alla. Och så sa han, ja, nu blir det riskakor i 2 veckor, minns jag att han sa. Det var det enda han skulle äta för att liksom se till att han såg så bra ut som möjligt när kameran.
Hjärnans kapacitet må gå ner med 70%, men det gör även då kroppsfettet.
Ja, men då kände jag, minns att både du och jag tittade på varandra. Fy fan, hur man kan ha en sån karaktär.
Ja, men vi kanske tänkte så här, jaha, vi kanske inte har vad som krävs för att jobba med det här. Om det är så man måste bete sig, då kommer vi inte klara det.
Nej, men, och det är därför jag tänker, med de här då kroppskomplexen som jag trots allt har. Så, det är inte så nu, Fredrik, att jag har nu en ny bipolaritet som jag slänger ut här. Nej. Men det som sker direkt efter att jag har tagit liksom gått.
Vi är denna vecka sponsrade av Dressman, och förra veckan snackade vi om linnekostymer. Det är ju sånt som hör årstiden till. Det är liksom, man känner sig som att man går upp i en annan nivå på något sätt när man har en linnekostym, tycker jag.
Det är lätt att börja snacka om talented Mr. Ripley och sådär. Och så kan man tänka. Men om man ser sig själv i spegeln då är det sannoliken inte linnekostymens fel. Den är ju kanon, den marinblå linnekostymen eller den ljusa linnekostymen. Sen får man ju leva med att man inte ser ut som liksom Jude Law. Det får man försöka.
Ja, men det kan man kan inte ha den kravbilden på sig själv riktigt. Men det är någonting med den här. På vintern är det ju ofta för dig och mig i tv och annat mörka kostymer. Att kunna ha en ljus linnekostym när det är sommar, ja, men då känner man sig som att man tillhör någon liksom ministratosfär åtminstone. Dressman jobbar med högkvalitativa leverantörer, så man vet att man får bra kvalitet på plaggen. Och som vi har nämnt förut, så finns det massa olika storlekar och passformer, så det finns verkligen något för alla här. Man vet att man hittar det man behöver när man går till Dressman.
Och just nu har Dressman 30% rabatt på alla kostymer, så gå in på dressman.com eller besök någon av deras många butiker. Vi säger stort tack till Dressman. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar, och det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
Syn kommer i olika smaker, styrkor och format, och i sortimentet hittar man Syn Citrus som har en smak av citron och lime toppat med apelsin. Och som vi nämnt tidigare så finns en ny prilla som är mjukare än tidigare för ökad munkänsla och komfort. Kommer i normal styrka 3. Läs mer på niko.com, N-I-Q-O.com, och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen.
Vi är denna vecka sponsrade av Finnair, som vi har jobbat med i flera år nu, va? Och är det något som kännetecknar Finnair så är det ju hög kvalitet och service. Alla gånger man har rest med Finnair, jag måste verkligen säga det, så har man känt den här servicen och den höga klassen. Det gör man inte alltid med alla bolag, va? Och man älskar ju att resa med Finnair som har så jävla många bra destinationer över hela världen. Tokyo, Hongkong, New York, Seoul, är det dit man ska åka nästa gång?
Och Finnair är ju otroligt duktiga på att hela tiden förbättra upplevelsen under resan. De har nya moderna nordiska kabiner i business, premium economy och economy class. Och deras app gör det otroligt smidigt då under hela resan, med allt från check-in online till den senaste informationen nära till hands. Den bör man ladda ner direkt. Vi älskar Finnair, som kommer vara med oss under några veckor framöver. Gå in på finnair.se och se vilken nästa resa blir. New York, herregud, så det vattnas i munnen bara av tanken på New York. Vi säger stort tack till Finnair.
Ut ur rummet är då att jag har fortfarande handduken på mig. Jag går ner i köket i mitt hus och äter ett helt paket Ben & Jerry's. Klockan är 9:30 på morgonen. Det är mörkt.
Förlåt, jag skrattar, men du levererade.
Nej, jag tycker du kan
skratta. Levererade för att jag ska skratta, därför är det okej att jag skrattar. Jag förstår.
Ja, men jag vet inte, jag ska inte säga att jag lider av bulimi, men det måste ju vara en släkting till bulimi väl.
Men det är väl, alltså, det är tröstätande, är ju vad det handlar om givetvis.
Och jag vet, men det är väl sånt här att man blir manisk, så jag hatar mig själv så mycket efter det där, så att du förstår inte. Det är liksom att ta en vecka och återhämta mig. Nej, men
en del människor, man drömmer ju om att ens reaktion på den där typen av upplevelse ska vara okej, nu gör jag 4000 sit-ups då.
Ja, men Henrik Jonsson, nu börjar det riskaka.
Det blir riskaka 2 veckor. saker, för jag har upplevt den här grisiga då bilden i sovrummet. Men det är ju mänskligt att reagera tvärtom. Det är väl därför jag och många med mig tycker om dig så mycket. För att din reaktion på den där upplevelsen är att gå ner och trycka i dig en halv liter glass.
Alla dessa år i tv har ändå... På ett sätt har det väl gjort en fåfäng. Men jag tror både du och jag, vi ser ju oerhört sällan våra egna program. Eller aldrig gör vi det. Men man tvingas ju ibland göra det, för man sitter i klippningar och så vidare. Mm. Då måste man gå igenom programmet. Och då sitter man oftast där och tycker att man ser för jävligt ut. Men jag har på något sätt lyckats. Jag tycker väl att det är för kul att jobba med dig och göra tv för att sluta med det, så att säga. Jag har väl lyckats liksom hantera att så där ser jag ut. Och det är väldigt sällan man har varit naken i tv.
Men kommer du nu då att ha handduken över naveln i 10 år till nu då?
Ja, men jag hoppas ju inte det, jag hoppas att jag vågar igen. Men jag kommer inte våga på ett tag. Men det är, så på ett sätt känner jag så här: fan vad skönt att jag inte har liksom blivit så fåfäng. Att det här yrket har gjort med mig liksom att jag bara käkar riskakor. I'm happy for Henrik Jonsson att han klarar av det. Mm. Men jag kan tycka också, vad skönt att jag liksom fortfarande kan äta och må bra och njuta av livets goda. Men samtidigt hatar jag ju hur jag ser ut. Så att det är komplext det där. Men så att säga, jag måste säga så här då, bara för att återkoppla till det här ögat jag nu noterar har åkt ner.
Det är nästa glassförpackning.
Nej, men ska jag säga så här, jag hade ju nästan förlorat, hellre liksom förlorat synen på ena ögat för att pallad ha liksom för evigt handduken nedanför naveln.
Ja,
jag kan leva med den här hängande jävla ögat.
Och jag tar ju då handduken nedanför naveln för givet, medan jag har massa andra problem då. Men det...
Jo, men det du upplever ju ändå något slags, när jag mindes själv, jag har noterat genom åren att fan, det är någonting som händer med Fredriks tänder. De är kortare. Ja, men jag har inte sagt det till dig, men jag minns när du själv insåg detta. Mm. Du mådde ju inte bra då heller.
Nej, men det är kopplat så mycket till åldrar. Fy helvete, kan vi...
Ja, men det är inte så jävla mycket, det är inte till åldrar.
Nej, men tandagnisslande och stress och jävligt. Men det är någonting, tänder är tänder, tänker man. De kan väl inte ruckas på. Allt växer, öronen blir större, näsan blir större. Håret liksom växer och så vidare. Men tänderna ska bli kortare plötsligt.
Men till slut är det väl så att du måste börja sätta in... Jag vet inte, i USA kallar man det för veneers.
Ja, löständer, alltså... löständer är det du pratar om.
Ja, men du vet Jürgen Klopp, ja, som är tränare för Liverpool, ja, han har ju blivit något slags ansiktet utåt för veneers.
För nya tänder, ja, han har ett otroligt
ledare. Ja, men förr eller senare kommer det ju bli så att du nödgas skaffa det. Ja. Och då kommer ju alla tv-tittare bli varse det här. Ja. Men då kommer man förstå att det inte är ett, visserligen ett kosmetiskt ingrepp, men det är också, det handlar om överlevnad.
Men det handlar om att
kunna äta med tandköttet.
Får jag ändå, lite apropå liksom så här, tv-programledare och liksom hur man uppfattas och så vidare, så hörde jag någonting här om kvällen som är den liksom perfekta historien för en sån som mig. Den är nästan perfekt för dig, den är ganska perfekt för många av lyssnarna, men jag vill dra den för dig, för du var inte med. Det var något så jävla sällsynt som efter en lång Alla mot alla inspelningsdag så drar du hem medan jag är kvar och dricker öl med människor som befinner sig där. Jag blir kvar några timmar och en av människorna...
Jag har en så kallad vit period.
Jag hade en vit period och sjukt nog så bröt jag den denna kväll.
Det är sant.
För att jag mådde så bra att jag, nu kan jag bryta en vit period. Det är väl inget jävla bra tecken egentligen. Men jag kände så här, jag är i bra plats just nu mentalt. Det känns kul att spela in de här programmen. Det är jättehärliga människor med. Jag är omgiven av människor jag älskar.
Var det inte så att dina föräldrar tog hand om era barn?
Ja, men allting var så jävla... Du vet, jag tänkte faktiskt på det. Över nyår här så satt jag på en fransk lunchrestaurang ensam. Bredvid mig satt då två män i min ålder som gissningsvis var kollegor. De jobbade nog, för det var en tisdag, och så var det lunchbreak. De satt mitt emot varandra i över en timme. De sa inte ett ord till varandra på hela jävla lunchen. Man tänker ibland på par på restauranger som inte pratar med varandra. Gud vad tragiskt, där vill man inte hamna. Det är på ett sätt ännu mer tragiskt med jobbarkompisar som inte står ut med varandra. Och då tänkte jag liksom, tänk, jag får gå till det här jobbet. Jag älskar människor jag jobbar med. Jag älskar människor som är med och tävlar. Det är så jävla privilegierat.
Ja, men tänk också att du och jag... Imorgon ska vi åka till Örebro av någon jävla anledning. Ja. Jag är ju aldrig rädd för att det ska bli tyst i bilen. Jag vet ju att vi kommer ha trevligt.
Nej, men de där två killarnas lunchande blev liksom en skriande kontrast till min tur som är omgiven av människor som jag har det så jävla bra med. Det kan man inte ta för givet. 50% av människorna i Sverige hatar människorna de jobbar med. Det kan inte vara kul. Men det gör att jag mår bra.
Nu drog du bara till med något.
Det är klart jag gjorde. Men jag mår bra den här kvällen. Jag tänker, jag kan dricka öl. Jag behöver inte vara så jävla neurotisk. Jag stannar kvar. En av deltagarna i Alla mot alla den här säsongen är Anders Lundin. Den här gången är det han som berättar för mig då att han ledde ju under många år Allsång på Skansen. Och tidningarna då älskar att skriva om Allsång på Skansen, framförallt när det byts då. Och han hade ju då det otacksamma uppdraget att axla Lasse Berghagens mantel.
Sen har ju... det var han som var först.
Ja, och sen efter det blev det Måns Zelmerlöw, det har varit Petra, vad heter hon, Marklund och så vidare. Massa olika, och vem är det nu?
Sanna Nilsen, Sanna som Nilsen har etablerat sig. Hon är väl den kvinnliga Berghagen. Ett tag så kände de, nu måste vi byta ut varje år. Men det var det handlade om var väl att de testade sig fram. Och Sanna Nilsen, hon gör det väl med bravur, jag har inget att säga om det.
I guess, jag sitter aldrig på det. Men, Anders Lundin, det var ju då år av skriverier när tidningarna förstod det. Sommartorka, hur ska vi sälja lösnummer som det var på 90-talet och början på 2000-talet? Jo, vi måste skriva om krisen på Allsång på Skansen. Och då uppfinner man då massa problem. Och så ska det helst, enligt den dramaturgiska kurvan som det ofta är med Mello-programledare också. Det är skit i början, tittarna hatar det, tittarstorm. Och sen mot slutet av Mello, slutet av sommaren, vad det än må vara, då ska det här vända och så blir det succé. Men Anders Lundin hade det tufft liksom varje år. Och det han berättar då, detta är häpnadsväckande för mig och nästan upplyftande, för jag visste inte att det gick till så i Sverige. Då berättar han att bakom scenen på Soliden, heter det väl, Soliden scenen på Skansen, så finns det en väg man går av scenen för att, du vet, gå ner backstage så att säga. Och det är då en liten trappa bestående av 3-4 trappsteg kanske. Och vid detta trappsteg parkerar sig kvällstidningsfotograferna därför att de vet att efter varje allsång...
Men då de släpps in där alltså?
Ja, där får de stå. Och de vet då att efter allsången, då måste ju programledaren lämna scenen via den där trappan. Och när de kommer till trappan, då tittar de ner för att inte ramla. Och när de tittar ner, då ser det på bild ut som att de är deprimerade.
Cynism.
Så de står där, och dessutom SVT och hela maskineriet på Allsången vet om detta. Det här är alltså under några år ett slags krigsföring backstage på Skansen där fotograferna står och hoppas att programledaren ska titta ner och se deprimerad ut. Och man kan sätta rubriken, här är Anders Lundin på väg till krismötet. Medan då Anders Lundin och alla programledare även efter detta vet om att man får inte titta ner när man kliver ner för den trappan. Då ser man deprimerad ut på stillbild. Så man måste memorera det här som en jävla slalomåkare och inte titta ner när man tar de här tre stegen och riskerar då att ramla istället. Men det är någonting med det som nästan får mig att tänka att Sverige känns lite amerikanskt på något kul sätt, att det här ändå pågår. Det tänkte jag också på en dag när det då uppdagades på Guldbaggegalan att vår kulturminister Amanda Lind, heter hon det kanske, hon hade då inte sett en enda av de nominerade filmerna, vilket är ju så bedrövligt så det liknar ingenting. Det har folk redan tyckt, det behöver man inte prata om.
Ja, men jag vet, jag håller med dig om det där, men vem vet hur mycket annat hon har konsumerat?
Nej, men det jag vill bara säga.
Nej, men du vet ju precis, hon har ju precis fått barn tror jag. Jag kan tycka det finns en sån här, en belåtenhet inom den svenska filmindustrin och då de finare filmskaparna att så här, hon borde väl verkligen ha sett de här filmerna.
Ja, men så här, helt, alltså hon kan ju bara mejla och så här, skicka mig 3 länkar.
Jo,
så,
men jag menar också, hon har mycket att göra. Hon kanske har läst 900 av de nya böckerna som kommit ut, sett 17 000 föreställningar.
Ja, men då får man ju prioritera. Så 300 böcker och 30 filmer då, det kan man faktiskt göra.
Ja, men
hon
kanske har sett massa kortfilmer. Vad fan, jag kan ändå så här, att det skulle vara det ultimata.
Nej,
så att säga.
Men det jag menar bara är att så där det hade ju ändå inte skett i Washington, menar jag. I USA hade man då blivit briefad på något sätt. På vägen dit sitter man med en superspeedad assistent som har ett headset på sig, lite mappar, lite pärmar, lite kaffe. Och så säger han, okej, det här är Aniara, det är alltså byggt på den här gamla boken. Sen har vi den här, And Then We Dance, där kommer du alla orka se. Men det är liksom i Georgien, det är liksom homofobi och det är dans och så vidare. Bra, du vet du det. Det finns liksom ett amerikanskt system som man kan tycka mycket om amerikansk politik, herregud. Men det där klarar de ju av. Ingen amerikansk kulturminister dyker upp på Oscars och säger, jag har inte sett en jävla film. Det kommer ju inte hända.
Det är väl någon slags krishantering. Och jag håller med om det här. Naturligtvis, jag tycker det här är två fantastiska filmer, så det är ju rimligt att man har sett dem. Men jag tycker ändå att det är så lätt att vara så hård mot de här människorna, att de ska ha det som är det intressanta, kan jag tycka, att de som ska hängas är väl människorna som jobbar kring kulturministern egentligen.
De ska ju tvinga på henne antingen briefingstunden på 20 minuter som kan bullshitta sig genom röda mattan, det ska man klara av, eller så får de liksom bara trycka 2 länkar eller klippa ner filmerna då. Människorna runt henne får ju se till filmbolagen, skicka filmerna till oss, sen tar de på eget bevåg då rippar de filmerna, klipper ner dem till 10 minuters versioner, nästan trailers, och så får de se dem. På något sätt ska de ju lösa detta. Och det jag menar med detta är att det, liksom, det känns, Sverige är ändå en jävla bondhåla på en internationell arena när man tänker på detta. Det var det som gjorde det så upprymt.
Men alltså just liksom, infrastrukturen kring en helt enkelt en minister. Jag måste säga, för det är så sällan sånt händer i USA. Jag håller med dig.
Det var det som gjorde mig så så upprymd med Allsång på Skansen-grejen, för där kändes Sveriges internationellt. Att dels finns det en medvetenhet på SVT, så här, ni får inte titta ner, då ser ni ut som att ni är deprimerade och på väg till ett krismöte. Ni måste se, titta upp, head held high, återigen, se stolta ut. Det här är inget krismöte, det här går som en dans. Men så där är vi internationella. Både de här vidriga fotograferna och SVT-maskineriet är internationellt gångbart där. Medan maskineriet runt kulturministern är ju gärdsgården.
Förra presidentvalet i USA, när då den republikanska presidentkandidaten skulle skakas fram, och som alltid i början är de ju hur många jävla kandidater som helst
i primärvalen, precis.
Ja, precis, primär. Och det har de ju varit nu med demokraterna. Nu är det bara några få kvar. Men i början då, innan Trump började liksom, ja, började egentligen smutskasta folk, och det funkade och folk föll bort från då det här primärvalsracet. I början fanns det då en kille som heter Rick Perry, tror jag, som
han guvernör i Texas.
Precis. Ganska sådär snygg kille, och det fanns ändå vissa förhoppningar om att han kanske kan vara ett namn, för han är rätt då.
Ganska lik Josh Brolin, va?
Ja, men lite så, ja, och omtyckt och så vidare. Så står han då i debatten.
Direkt sen.
Jag minns inte historien exakt. Gör du det?
Ja, men det som hände var, det var debatt då, och då säger moderaterna av debatten: "Jaha, Rick Perry, du har sagt att om du blir president, då ska du lägga ner de här tre departement. Varför vill du göra det?" "Ja, det är inget snack", säger han. "Jag vill lägga ner det här", vad det nu var. "Så vill jag lägga ner det här." Och sen, och då vädrar ju då den här moderatorn blod, så att säga. Vad fan? Och då säger moderatorn: "Men vänta nu, vet du inte vilket det tredje departementet är som du vill lägga ner?" Och bollar tillbaka frågan till Rick Perry. Han står där och han är tyst i 20 sekunder. De andra runt honom på scenen njuter ju. De mår ju så fruktansvärt bra. Klockan tickar. Och till slut säger han bara: "Oops." Och så kunde han inte det. Där är han borta! Där är han helt borta!
Jag vet att vi någon gång pratade om... jag kan ju tycka att det där egentligen, det är ett ögonblick... där liksom en vacker sårbarhet exponeras på något sätt. Jag skulle nästan kunna känna, fan, det där är mänskligt. Men det funkar ju inte, för man blir ju slaktad efteråt. Och hans politiska karriär, ja, den dog ju nästan i det ögonblick. För han blev för evigt då betraktad som en liten en dum snubbe, så att säga. Vi pratade någon gång om man själv skulle ge sig in i politiken, så hade jag, då hade jag velat att det där var hela min profil. Oops, nej, det kommer jag inte ihåg.
Ja, men grejen är så här, man kan ju diskutera. Det finns ju förmodligen helt osynliga snäckor du kan stoppa in i örat för tiden.
Det tillåter de ju inte. Det går inte, Fredrik.
Nej, men tror du att de kollar det? Tror du att de body-searchar människor?
Jag tror att det är superkollat. Fy fan, vilken otrolig skandal det skulle vara om någon matas med information.
Men det här förstår vi också, vad härligt att vara kulturminister. Så kommer de fram på röda mattan: "Ja, vad tyckte du om den här Niara?" Otroligt. Tänk att de spelar in det på Mall of Scandinavia. Det syns knappt. Och vilka specialeffekter. Och vad gripande det här ödet är. Det är en symbol, en metafor för hela mänskligheten, att det här skeppet glider fram i tystnad i miljontals år genom rymden. Bara få det i örat och säga det, så klarar man ju sig. Jag tror att när hon säger att hon inte sett några av de här filmerna Guldbaggen, det är lika skadligt för henne på riktigt som Anna Kinberg Batras grej för 15 år sedan om att då Lantis är dummare än... på riktigt. Det där kommer du hemsöka.
För det första är att de stora massorna skiter i Guldbaggen till 100%. Det Anna Kinberg Batra gjorde var ju att alienera sig 100% från den stora...
Jo, jag vet,
det går inte att jämföra. Det går inte att jämföra.
Nej, det här ger kapital till oppositionen ändå. Människor, det är som när Rick Perry står på scenen och folk runt om honom njuter för att han inte kan namnge det tredje departementet. Andra politiker i Sverige njuter ju dessa dagar av att hon har gjort bort sig på Guldbaggen.
Jag skulle säga, hade det varit en alliansregering och en moderat som inte kunde det här om filmerna, då hade så att säga vänsterblocket frossat i detta. Men moderaterna, de står ju för att de aldrig skulle se Anja.
Det som hade kunnat varit intressant här hade ju varit om kulturministern hade ägt detta. Om hon hade sagt så här: "Helt ärligt, jag har inte sett några av de här filmerna. De verkar skittråkiga. Har ni sett trailerserna? Aniara, jag spyr."
Ja, men eller också säga så här: de hade gått på nio, det var liksom, det är nio biografer i hela landet som har visat dem.
Ja, men det hade varit coolt om hon hade ägt det, så att säga. Ärligt talat, smal dynga, säger jag. Tacka vet jag Läckberg.
Jag tycker att jag vill bara återvända snabbt.
Du måste ändå ge mig att det här med Allsången är häpnadsväckande.
Jag tycker att det är jättehäpnadsväckande. Jag tycker synd. Nu när jag har lärt känna Anders Lundin så vet jag att han är också en sårbar människa. Ja. Och han gillade ju aldrig riktigt det där uppdraget. Det var nästan som han tvingades in i det. Och ja, det kändes att han liksom plågades av det där. Och det har vi pratat om tidigare, om hur han när sista programmet hade då, vi spekulerade kring att han efter sista avsnittet av Allsång på Skansen då varje år kastade sig i en taxi till Arlanda för att flyga långt, långt bort. Och då visade det sig,
och 10 minuter efter take-off kom den första gin och toniken in, och då kunde han tänka, där, ja,
och det stämde tydligen. Men jag får bara säga, när vi då hade spelat in de här avsnitten och när du då stannade kvar, pratade med Anders Lundin, bröt din vita månad, du kände att det var en bra plats i livet, du älskar ditt jobb och så vidare, du behövde inte gå hem till några barn, du hade inga ansvar och så vidare. Jag då, som helt plötsligt har en vit period, testar det. De har inte varit så många i mitt liv.
Finns det något samband med upplevelsen framför spegeln hemma?
Ja, det tror jag säkert att det är, faktiskt. Mm. Om vi ska vara helt ärliga. Samtidigt som jag vet att kanske, ja, man blir fet av sprit, men det är klart att äta liksom 3 kilo glass i veckan, jag tror man blir fetare av det. För att så mycket dricker jag inte. Men jag har alldeles för dålig karaktär för att sluta med sånt. Och egentligen har jag alldeles för dålig karaktär, tror jag, för att ha en vit månad, eftersom jag är så svag för grupptryck. Mm. Så att, och när jag ser dig, jag har liksom aldrig varit med om att du har brutit din vita månad. Eller är det så här, du har ju tagit uppehåll från godis och sånt där. Du har klarat alla utmaningar du har gett dig själv, har du nästan alltid.
För att jag är anal.
Ja, men för att du är anal. Men jag känner hur dåligt jag mår när alla börjar pressa mig. Dock måste jag säga att jag älskar dig mycket, och det gör jag generellt. Men för du pressade faktiskt inte mig. Du sa, nej, inte, kom igen nu, drick. Nej. Utan, ja, men du kände väl kanske att det här är spännande. Eller så kanske också kände, fan vad jag hatar när folk gör sånt själv.
Människorna i vår relation mår ju aldrig bättre än när du dricker.
Nej, och det var, vad fan ska man säga om det?
Det är en komplimang, ja, ska du veta.
Martin Wiklin säger, det sägs att folk älskar att du är super.
Det är också bra.
Nej, men så när jag då, och så ljuger jag inför vår producent Emil Persson.
Som också älskar när du är super.
Ja, han älskar det mest. Men det är för att när man super mycket, och då är det väl så naturligtvis att man vill ju alltid att människor ska vara med i den klubben. Men då, jag ljuger för dem. Jag säger, jag ska bara gå hem, byta kläder, sen är jag redo. Och då börjar de säga, ja, men vi tar ett ställe, vi alla samlas på ett ställe nära din lägenhet. Så att det verkligen blir lätt för dig att ta dig därifrån. Ta dig,
ja, de vill kratta för att du lätt ska kunna komma
ut. Då hör jag mig själv säga, för jag bor då inne i stan, så hör jag mig själv säga, ta något ställe på Södermalm, det vore roligt att byta miljö lite grann.
Oj, 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 det är med tanke på att det här har ju varit jag i 15 år. Jag är den som har smitit från fester, jag är den som har ljugit om att jag, ja, men just ikväll är det barnen och så vidare.
Jo, men du har också varit duktig på att säga, nej, jag har vit månad.
Ja, det har
det
jag
är
faktiskt.
Så. Ja. Ja. Ja, men så åker jag hem och så känner jag, då även i bilen tänker jag, ska jag bryta det här? Jag är lite lockad av det också. Men känner, någon jävla gång i livet måste jag hålla någonting för mig själv som jag har lovat mig själv. Och det är även, jag har ju då minnesbilderna från den där förskräckliga personen jag såg i spegeln. Mm. Så att jag skickar då ett mess när jag kommer hem till lägenheten, och så säger jag, du vet, det är så defensivt, jag vet att ni kommer hata mig nu, och jag, du vet, jag skrev, era svar kommer vara att jag är en värdelös människa, men jag vill verkligen inte dricka idag, bla bla bla, och jag är trött. Alltså det var så defensivt, va. Och sen lägger jag mig på soffan och jag börjar titta på en dokumentär om Manuel Noriega. Det är ingenting vi behöver snacka så mycket om. Och sen ser jag att svaren börjar då trilla in från producenter och redaktörer och så vidare.
Folk som vill se dig över bordet.
Ja, men jag vet. Och sen jag vågar inte titta på de svaren förrän morgonen efter. Och så gör jag mig redo för, ja, nu kommer det ha pissats på mig. Det finns ju också någon otrolig
självupptagenhet i detta,
i det här, att jag säger det. Men samtidigt så förstår jag då att folk, som du säger, gillar när jag super. Men
det finns ju en väldigt, väldigt gripande sekvens i Hasse och Tage-dokumentären då, där som inte blev ens Guldbagge nominerad, vilket ju är vad det är. Det var ju fan bedrövligt. Den var ju väldigt, väldigt härlig att se, måste jag säga. Men då är det en sekvens, de är ute i Paris, Hasse och Tage. Då Hasse är då den mannen som hade fallit ner i partykastrullen, eller vad det heter. Han var ju alltid redo för fest. Tage var mer återhållsam. Jag är väl Tage i den ekvationen, du är väl Hasse i den ekvationen.
Men du är inte så, jävla oparty som Tage Danielsson.
Nej, kanske inte, men då är de ute i Paris. Hasse har styrt,
gör det inte till mer av en renledarsman än vad du är.
Nej, men verkligen inte. Men Hasse har då styrt upp hela kvällen. Det är liksom, det är lokal, allt är krattat, det är bord bokat, det är liksom den tidens drinkbord, allt är klart. Och Tage säger då ynkligt under en promenad mellan de här noga utritade stationerna som Hasse har styrt upp då, så säger han, jag skulle vilja gå hem nu, jag är lite trött. Och då trycker liksom Hasse upp honom mot väggen och bara vråla, varför är du så jävla tråkig? För han har ju peppat på den här, gå ut i Paris med sin bästa kompis. Och då börjar då Tage Danielsson gråta, för han har inget bra svar på det. Och det är fruktansvärt gripande.
Jag vill verkligen säga, som sagt, att det finns en självbelåtenhet i att jag gör mig liksom mer relevant än vad jag förmodligen är i de här människornas liv. Du skickar ju inget med som var är du, men du kanske snarare...
Nej, men jag kräver inget sånt.
Men då så tittar jag på morgonen, och sen är det mest väldigt så här, ja, det gör ingenting. Det var liksom ingen stor grej.
Du har i praktiken legat sömnlös av ångest för att dina vänner...
Ja, men då, det fick mig nästan också att tänka, ha, de bryr sig inte så mycket. Nej. Om mig. Hade de inte kunnat vara lite arga och så vidare.
Ja, verkligen.
Men jag vill bara säga nu, apropå det här, det finns en brygga, Hasse och Tage, som jag också vill ta upp med dig kort här bara. Jag tror då att... Jane Magnusson, som väl gjorde den här filmen, va? Hasse och Tage dokumentären.
Hon gör väl alla sådana filmer?
Ja, men otroligt kompetent kvinna som jag inte har träffat så många gånger i mitt liv. Men jag får för mig att jag hade en ganska trevlig diskussion med henne under en nyårsfest hemma hos Jessica Gedin och Paul Hollander.
Okay.
Hon då gör eventuellt P1 söndagsintervju. Det kan vara så. Eller någon intervju på P1 i alla fall. Och så får hon då frågan, och det handlar om Hasse och Tage, och så får hon tydligen frågan...
Ja, eftersom hon har gjort filmen om dem.
Ja, och det här är någon som har mejlat mig, men då får hon tydligen frågan, ja, vilka är vår tids Hasse och Tage? Och då svarar hon tydligen Filip och Fredrik, enligt det här mejlet du också får.
podcast@podff.com, ja.
Och jag känner då en sån oerhörd glädje. Plötslig glädje. Det känns som att livet är meningsfullt igen. Och då ska gudarna veta, jag har liksom ingen koll på Hasse och Tage. Jag har usel koll på Hasse och Tage.
Jag minns när vi var med På spåret för kanske 10 år sedan, och vi fick någon fråga om Hasse och Tage och kunde inte svaret. Och då var du tvungen då att inskärpa till Oldsberg eller Luka eller något som ledde programmet då. Jag vill bara föra till protokollet att många av Hasse och Tages grejer har åldrats jävligt dåligt.
Ja, det är därför jag får erbjudande att vara med i den här söndagsintervjun.
För att det är så slarvigt, men man kan bara föreställa sig då svenska soffor runt om i landet då. Folk har druckit 3-4 groggar, älskar Hasse och Tage, och åtminstone minnet av Hasse och Tage.
Gammal publik.
Och så sitter den här uppkomlingen från Köping där och gaggar om att deras grejer har åldrats dåligt. Hur understår det?
Ja, exakt vad jag tänkte. Det skulle väl Martin Wiklina också kunna säga. Hur understår det dig, Filip Hammar? Ja, men det där sker. Och sen i samma sekund så börjar jag hata mig själv. För jag kände så här, vad i helvete, vad äcklig jag är.
Ingen i Sverige har ändå snabbare svängningar än du.
Nej, men, och jag skriver direkt ett mess till dig, där jag skriver, fan, vad märkligt det här var. Men jag sa, först blir jag lycklig över att Jane Magnusson säger det här. Sen börjar jag hata mig själv för att så här, varför sätter jag något värde i det? Och det känns också äckligt, vad tycker jag att jag är dem? Och du vet så här, varför ska jag jämföras med dem? Skickar ett mess till dig. Och ett tecken på hur lika vi ändå är varandra på vissa sätt också är. För du svarar, jag kände exakt samma sak.
Men det finns en genans.
Och det här är ju pinsamt.
Det finns en genans i när man blir påkommen med att bry sig väldigt mycket om vad andra människor tycker om en. Det är liksom lågstatus, intellektuell lågstatus, att så här, se sig ängsligt omkring. Där fick jag en komplimang från en kulturjournalist.
Och jag vet att det hände liksom exakt samtidigt. Du var i Frankrike, ja. Jag var i USA.
Ja, men jag skäms, jag blev helt pirrig. Ska jag söka upp den här intervjun? Orkar jag det? Jag vet inte.
Visst, man var och fingrade på SR Play-appen.
Det här handlar verkligen inte om att du eller jag vill få det sagt att en kulturjournalist har jämfört oss med Hasse och Tage, utan det handlar snarare om äcklet man känner för sig själv när man blir upprymd av att någon säger det. Det spelar väl ingen roll vad en människa säger. Det är bara en åsikt. Åsikter spelar ingen roll. Och det är så fruktansvärt genant att man låter det få relevans i ens huvud. Då skäms man för sig själv.
Vet du vad? Det är också för att man har matats med att liksom Hasse och Tage är den absolut finaste jämförelsen man kan utsättas för som underhållare. Så att man vet att oj, 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 det här är så bra det kan bli. Vi tycker inte att vi är samtidens Hasse och Tage.
Snälla, det är klart vi inte gör. Men nirvana för mig, det är att uppnå ett jävla tillstånd där man på riktigt inte bryr sig om att någon tycker att ens tänder har blivit korta. Det spelar ingen roll.
Att man törs ha handduken under naveln och vara cool med det.
Ja, det är...
Att man inte bryr sig om att någon säger att man är lik Hasse och Tage.
Nej, men att man aldrig behöver bry sig om någonting. Man är bara trygg i
allt. Men jag tycker det är intressant som slut här, för även att man inte bryr sig om vad folk tycker om att man inte dricker. Man vill liksom dansa genom livet helt opåverkad av allt.
Ta hänsyn till andra människor för att det är schysst att göra det, men att inte ängsligt snegla sig omkring hela tiden. Vet du vem som inte gjorde det? Jag försöker tänka för mig själv. Kan jag komma på en enda människa som inte tycks ha brytt sig om vad andra människor...
Jackson Pollock.
Nej, Jerry Williams. Det känns som att han inte brydde sig om något. Och därför känns det som en cirkelslutning att du nämnde honom tidigare, och att vi denna vecka avslutar podden med lite av en comeback med honom. 1990 kanske den släpptes, Did I Tell You. Jag tror Alexander Bard var en av låtskrivarna. Han, videon var svartvitt, han gled omkring på någon jävla märklig ställning som såg ut som Hollywood Squares, den gamla lekprogrammet från Hollywood. Det är någonting fint med att vi slutar med det, och vi önskar varandra ett 2020 där vi bryr oss lite mindre.
Ha det bra!
Hej!
Yes, I know that the way we live is breaking your heart, and it don't help that I'm always away. And I know that if down inside we just can't hide this feeling that love's slipping away. For you, I can tell.